Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Torsdag 15 december, 9 dagar till jul. Du lyssnar på D-Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Oj, oj, oj. Nu jag har gjort så många satser knäck. God morgon förresten. Jag har gjort så många satser knäck nu de här dagarna.
Men att du pallar det.
Nej, jag vet, det är ganska, men det är enklare än man tror.
Nej, men jag tycker inte det är.
Nej,
det.
Jag vet. Men du vet vad som revolutionerade min knäckbusiness?
Business.
Ja, min knäckbusiness. Det som revolutionerade. Det är den så kallade knäckpistolen, eller jag har döpt den själv. Det är en sån här liten en knäckstoppare.
Alltså,
en stor plasttratt med en stopper.
För du har uppfunnit ett
eget verktyg. Nej, ja, jag önskar att jag hade uppfunnit det. Jag har klickat hem det från typ, du vet, cool stuff eller sånt där. Men, ja, men det är som en stor sil som när man gjorde så här lakrisshots när man var tonåring. Ja. En plastkopp liksom. Så har den bara en liten stopper. Så häller du ner all sats där och sen så bara tar du tillbaka en liten piff. Och sen ner i, och så upp. Ja, jag visar här. Men det är väldigt bra.
Vad är det i knäck? Socker och...
Det är bara socker. Så, socker, sirap och grädde. Sen kör jag vissa mandel, men det tycker jag förstör. Det blir för nyttigt.
Inga nyttigheter i din knäck.
Nej. Igår fick vi klart också med VM-finalisterna. Det blir en riktig drömfinal mellan Argentina och Frankrike. En sån där som man så sällan får. Ofta är det ju något skrällag som går hela vägen. Men nu blir det då Messi mot Mbappé och de andra. Kul ju.
Kommer du laga min pannkakston då, som de äter i Argentina på julafton?
Ja, det kanske jag gör. Och det funkar ju även då om de tar guld och Messi då får sitt historiska guld. Eller om de förlorar, då för andra gången förlorar VM. Så kan man ju då både antingen gråta eller vad.
Precis, ur sin pannkaks.
Ja. Om Frankrike vinner då,
vad säger du?
Vad äter du då? Baguette?
Nej, sniglar, det åt vi också.
Ja, det kommer inte hända.
Nej.
Ja, då håller man ju på Argentina då, kanske. Ja.
Finalen på söndag. Ja, men jag tycker det har varit, om vi bortser från allt det tråkiga med, alltså allt det negativa som har varit fokus på också, så tycker jag att det var ganska mysigt att ha någonting att titta på under den här skittiden.
Ja. Alla är väl överens om att det har varit en ganska bra VM. I alla fall om man läser Erik Nivas krönikor, då framstår det som om hela världen har vält.
Ni känner, nu har det gått över att det är konstigt att det snöar utanför och så ser man på fotboll och den där ölen inte riktigt lika god och så vidare.
Nej, det är inte riktigt lika spännande, men det är ändå det bästa man tar. Det är som att man har en fru som är enbent. Det kanske inte hade varit kanske roligare med två ben.
Ja, fast vet du vad? Tänk om vi har någon som lyssnar på det som är enbent och hör dig säga
det. Ja, exakt. Jag vet inte, förstår du vad jag menar? Det kanske hade varit bättre med två ben eller ett ben. Jag spelar ingen roll. Det är inte antalet ben som avgör hur kul det är, utan det är att
snarger i mig djupare in i det.
Nej, att man älskar det man har.
Ja, och framförallt ölen smakar faktiskt lika gott det här året också.
Ja, oavsett hur många ben man har. Och om man har ett tredje ben, då kan man bara lägga ölen där på medan man vilar.
Man dricker för fler öl bara.
Synd om Marocko såklart, VM stora överraskning som tog sig, ja vi får se hur det går då i bronsmatchen, men de tog sig inte, lyckas inte ta sig förbi Frankrike, men ja, det har väl varit en hyllningsturné de har varit ute på, Marocko.
Ja, och de kan fortfarande ta bronsmedaljen. Ja, ja. Jag menar, i stort när Sverige tog den 94 om ni minns.
Mm, jag minns. De borde göra en dokumentär om det.
Ja,
men varför nämns aldrig det?
Man hoppas ju på att de tar bronsmedaljen. Alltså, man undrar ju inte Kroatien det. Jag vet inte varför riktigt.
Nej, det får stå för dig.
Men också, jag fick mig att se filmen Casablanca. Blanka. Jag har aldrig sett, har ni sett den?
Nej, jag har bara sett slutscenen.
Ja, men den har man ju sett. Ja. Nej, men man har ju liksom, man har väl tänkt att se den i alla år. Och nu såg jag den. Det måste ju vara för att Marocko har gått så långt i VM. Jag tänkte inte, jag såg inte ens kopplingen, men jag såg filmen.
Får man kanske antyda att varken Ingrid Bergman eller Humphrey Bogart ser ut som riktiga marockaner?
Nej, och sen undrar jag om den verkligen utspelar sig på plats i, eller om den är inspelad på plats i Marocko. Det ser liksom inte riktigt så ut. Men det var en fantastisk film, måste jag säga. Jag blev överraskad.
Ja. Vet du vad, jag tror inte du ska resa till Marrakesh eller Rabat eller något sånt där och hoppas på
Casablanca.
Att... Ja, eller Casablanca för den delen.
Jag skulle resa till en stad bredvid.
Jag skulle bara stansera vad jag kunde fler städer.
Nu är jag här i Marrakesh. Vad fan, det ser inte alls ut som i filmen Casablanca.
Okej. Point taken. Men jag ville bara visa att jag kunde fler städer i Marocko. Jag tror inte det ser ut så.
Nej, för jag är lite nära på åken. För det handlar ju om en kille som har en nattklubb där som heter Rick. Så då tänkte jag, den där nattklubben skulle jag vilja gå på.
Du kände att den filmen var lite som skriven för dig.
Ja.
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 Ja, men jag har också stått upp mot fascismen och sådär som han gör. Så att, jo då.
Mm. Jag visste väl det. Rabat, centrum för den franska kulturen i Marocko. Det är min favoritkultur av de marockanska.
Fransk kultur i Marocko. Mm.
Det var som när jag var i Vietnam och backpackade runt. Så otroligt trevlig kultur, den här vietnamesiska. Croissanger, baguetterna.
De är väldigt bra på fransk mat.
All crepe, äkta vietnamesiska. Och sen visade det sig bara att det var ju då ett kolonialstyre som hade tvingat de här stackars vietnamesarna att lära sig det. Det var ju inte så att det var framavlat på något naturligt sätt. Det var ju kanske någon som stod med en piska och sa: nu gör du crepe till mig, din jävel. Ja. Och så hade de inget val, men jag tyckte ändå det var trevligt.
Men jävlar vad bra de blev på crepe.
Ja, de blev kanon, de bästa
crepe. De är verkligen tränade.
Vad lär man sig av det? Ja, ibland behövs det en piska i pannkaksköket för att få den där. Nej, men kanske.
Nej.
Det
behövs det
inte. Nej, det behövs inte det. Men om man nu har det, så älskar man det. Det är det jag försöker komma fram till här. Det man älskar, det man har.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Nu har jag sett på TV igen. När det är den där gingen, specialgingen, då har jag tittat på TV. Ja, det är därav namnet. Jag vet inte om ni har sett det här, Clara John. Ni har sett den här serien då, att David Letterman har en Netflix-serie där han intervjuar folk.
Just det. Ja.
Och i veckan så kom då en intervju med den ukrainska presidenten Volodymyr Zelensky.
Ja.
My next guest needs no introduction med David Letterman. Och det får man väl verkligen säga om Zelensky. Det är ju ganska spännande. Han åker till Ukraina. Han åker då tåg och han visar då Letterman att ett vanligt ukrainskt tåg, det är inga konstigheter för mig.
Nej.
Alltså att han vill markera. Amerikaner, man tänker ju alltid när amerikaner reser i Europa, speciellt kanske till krigshärjade områden, att de ska ha en viss hög svansföring, men då visar han det här är allt han säger det när han hoppar in i en sån liten trång kupé, ser ut som ett skittåg om man ska vara det. Så säger han så här: this is all you need, isn't it?
Men,
säger han det? Ja.
Det borde han säga till den där 20-årige svensken som precis dog i en bilolycka i Ukraina.
Varför det?
Dog han i en bilolycka?
Ja, han dog, de körde in i en pansarvagn.
Ja, men inte konstigt om det vill att man dyker upp där och säger this is all you need. Ja, jag syns inte. Han är där då, sen får han åka ner då på den säkraste platsen i Kiev, som är då nere i tunnelbanan, vanlig tunnelbanestation där tågen åker förbi hela tiden och passerar. Och det var ju ganska spännande intervju. Zelensky pratar lite engelska, men han har också ändå en sån öron-airpiece som översätter, så att det blir liksom lite sådär, lite avbrott. Men ändå ganska mysigt. Det jag fastnade vid, det var då att de återkom till Zelensky, gammal komiker. Mm. Jag vet inte hur bra han var egentligen, men han var i alla fall, han var ju framförallt en tv-stjärna, så en humorserie.
Var det väl lite svårt att förstå sig på ukrainsk humor?
Ja, fast jag kikar ändå på den serien. Den är inte sämre än den här, vad heter det, två trappor upp. Vad var det för någon?
Du tänker på Finaste familjen?
Nej. Nej. Ja, men det har ju funnits.
Vadå, en fyra för tre?
Ja, men det har funnits massor sådana här, liksom, halvdana. Jag har ändå sett lite på den där. Ja. Den funkar. Ja.
Men det är ganska kul i alla fall. Hur man går liksom som en röd tråd i med att Letterman kommer från den bakgrunden och då Zelenska också gör det. Så pratar de lite om det. Och som jag är ju någon slags humorist själv, så tycker jag att det är lite fint att se att i krigstider så finns humorn ändå kvar där. Letterman går bland annat ner då på någon slags open mic. Alltså stand-up comedy-kvällarna pågår i Kiev, vilket är ju, ja, är väl häpnadsväckande ändå.
Undrar vad de skämtar om.
Ja, men jag vet vad de skämtar om. Vi ska väl lyssna på det. Men Letterman går upp och bara, ja, ber väl om 5 minuter av den ukrainska MC:n och kör lite.
I am Mihailo Rushevsky. My name is Dave Letterman and I came from the United States to Ukraine to get away from all of the violent gunplay.
Ja, breda applåd på det.
Det var så mycket folk i publiken.
Nej, men det kan man ju, under krig så brukar ju ofta stand-up comedy publiken gå ner i. Det är många som väger då. Ska vi gå till Norra Brunn, riskera våra liv för att höra Adam Anberg skämt? Och så är många som
ja, tänker, just det. Ja. Men är inte också männen mobiliserade? Eller liksom...
Jo, de är väl redo. Så det är kanske mest kvinnor och barn och djur i publiken. Men det är inget fel. Men det, då träffar Letterman då bland annat, förutom Zelenska, så träffar han då en ukrainsk ståuppkomiker som... Det finns ju också någonting sorgligt i det här. Att över hela världen då, även om det är krig eller någonting, så finns det ingenting som stoppar ogräset då, som är vi ståuppkomiker. Att vi uppkommer i alla samhällsklimat och alla samhällsklasser, så finns det liksom en kille med svart t-shirt som hoppas på att det här kan vara mitt break. Allt jag behöver är en mikrofon. Folk har alltid sagt till mig att jag är rolig och så vidare. Alltså, vi matar monstret över hela världen. Alltså att män, framförallt män, då såklart det finns kvinnliga ståuppkomiker i Ukraina, men precis som i Sverige är det ju främst primärt en manlig uppgift att ta på sig den här klassclownrollen. Och sådana finns då i Ukraina också. Det är en kille som heter Anton Tymoshenko. Han verkar vara, ja, han är väl säkert bra. Det är svårt att avgöra, men han kör också lite stand-up.
I hope David discovered most most famous places in Kyiv, like Maidan of Independence, Sofia Cathedral, Kamikaze Drones, you know.
Kamikaze drönare.
Ja, det är lite sådär. Man ska ju skämta om det.
Var
man...
det too soon eller?
Men de pratar lite om det där, och det är väl lite fint då, Letterman och Anton Tymoshenko, om finns det några gränser vad man får skämta om? Det är precis som en debatt på DN Kultur vilken dag i veckan som helst.
You're at war. Is all your material about war now?
All my new material I write now is like, I think 90% about war or about like my daily routine, but with war context in it.
Well, that's the age-old universal question about comedy. Can you make jokes about anything? Can you make jokes about being at war?
Sure.
You can make jokes about another war, but this is your war.
Yeah. And this is my jokes about this war. I think comedy has no limits and you can joke about all the stuff and comedy really helps.
Under krig så skämtar man såklart om krig, och vilket, ja, det är väl det vi komiker hävdar hela tiden. Såklart man måste få skoja om allt.
Ja.
Men drar då inte Zelensky själv något skämt? Jo, det gör han.
Ja.
Och jag tänkte att ni skulle få vara domarna här, för jag har aldrig varit i ett krig och jag har aldrig ens levt i en krigszon. Vad är det för humor då som uppstår i ett krig? Vad drar folk under i en krigssituation för skämt till varandra på gatorna? Ja. Mm. Vi kan lyssna här lite på Zelensky.
Funny joke. Yeah, funny joke, like, зараз є, я можу вам розказати.
Yes.
Окей, да. Два одесі там, два одеських єврея, і вони зустрічаються, один іншому каже, що, говорить, ну що.
Han lät som han gjorde någon rolig.
Ja, det här verkligen menar jag inte för håna honom eller någonting, men man får ju osökt att tänka på det här.
I have a joke. There is a chair. The chair walk with his shoes. La 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 la. He walk on the street. The chair is walking. Yes.
What's a funny image?
Ja. Jaha, var det sånt här skämt?
Nej.
Det lät som det.
Nej, jag vet, det lät så. Och jag menar, det var inte det. Men jag har ju en översättning här, så jag tänker att jag drar det till er. Och jag kommer inte bryta på ryska eller låta som Borat. Utan jag drar det på svenska. Får ni se om
så
det...
du drar hans...
Ja, det här är Volodymyr Zelenskys skämt och översatt. Okej, är ni med? Mm. Får ni avgöra om det är kul eller inte? Så här börjar det. Två judar från Odessa träffas.
Mm-hmm.
Den ena frågar den andra: hur är läget? Vad säger folk? Han säger: vad säger folk? De säger att det är krig. Vadå för krig? Men Ryssland är ju i krig med NATO. Men är det allvar? Ja. Ryssland är i krig med NATO just nu. Hur går det då? Vad menar du? Alltså det är 70 000 ryska soldater har dött. Deras missillager är nästan tömt. Stora delar av deras utrustning är skadade eller sprängd i bitar. Så är läget. Och hur går det för NATO då? NATO? De har inte anlänt än.
Ja, men det är ju bra ju!
Ganska roligt, eller?
Ja, jag gillar det.
Det är mer små råd.
Yes. Det är en rolig bild. En rolig bild att tänka sig. Det är ju dessa.
Dags nu, Klara Doktor, att öppna julkalendern. Ny lucka, du äter det runt världen. Varje morgon så testar du ny julmat från någon nation. Idag vet jag inte vilket land du beger dig till.
Men vi öppnar luckan så hör vi. Här är med lite etiopisk musik för att komma i stämning. För idag så ska vi laga en etiopisk julmåltid som kallas för wat. Och what kan man göra på lite olika typer av protein? Jag har valt kyckling för att jag tycker att det är godast. Och det som är viktigt när man gör en watt, det är att man gör en egen berbere. Och det är en etiopisk kryddblandning. Och det sjukaste av allt är att jag hade allt hemma till den här måltiden förutom bockhornsklyver. Vem fan har bockhornsklyver hemma? Så det var jag iväg och köpte. Och nu har jag blandat ihop min kryddblandning. Jag fick rosta lite nejlika och sinapsfrön. Men i övrigt så hade jag allting färdig malet. Den doftar ljuvligt måste jag säga. Det är liksom allt möjligt i den här. Muskot, paprika, spiskummin, nejlika, ingefära, koriander, bockhornsklyver, kardemumma. Så den är färdig. Och sen så ska man då ta sin kyckling. Den ska marinera sitt citron i en halvtimme ungefär. Under tiden som den här får marinera då kycklingen så börjar jag med de andra ingredienserna. Och när man gör en watt på kyckling så kallar man den för en doro watt. Och i den förutom kyckling då så är det lök, smör, tomatpuré. Det är då berberen, den här kryddblandningen. Och sen har man vatten, vitlöksklyftor. Och egentligen ska man ha hela kokta ägg. Men de kommer jag skita i. För jag vill inte ha ägg i min kycklinggryta. Och jag vet att det här kanske gör etiopierna upprörda nu. Men jag tror inte att de äter allt på mitt julbord heller. Jag kommer att ligga i fosterställning sen när jag får inräkningen efter den här julkalendern. Fy faro. Vad jag har använt min jättegamla spis. Men det tänker vi inte på nu, för nu är jul. En etiopisk jul, trodde jag aldrig att jag skulle säga. Jag måste säga att det doftar ljuvligt faktiskt. Nu ska jag slänga in i kycklingen och sen ska det här få puttra i 40 minuter. Och sen om det här blir gott, då kommer jag servera mina barn det ikväll. Jag ska tillägga också att man kan ha vin i receptet. Man blandar vin och vatten och häller i. Och jag hade lite gammal skumpa hemma som jag tjoffade ner. Det är bra att ta vara på slättarna. Det vill jag tillägga också. Det tror jag är en bra idé för... wow, vilken doft. Ja, gryten är nu klar. Och den här serverar man egentligen med etiopiska pannkakor. Men jag blev lite trött på pannkakor när jag gjorde den här argentinske pannkakstornet häromdagen. Så jag kommer att servera den med ris och det är också okej. Okay. Nu ska vi se vad den smakar då. Doftar ljuvligt som sagt. Mm. Den här är riktigt god. Jag kommer behöva ha lite mer sälta och kanske lite sötma i den och sen är den perfekt. Jag har gjort den utan chili nu bara för att barnen också ska gilla den. Men egentligen så ska man göra den ganska het tror jag. Och då kommer den vara 5 av 5 etioper på julafton. 100%. Så tack Etiopien för en fantastisk gryta. Och kul också att bryta av julmaten lite. Med någonting som är juligt fast i en annan kultur. Tycker jag i alla fall. Ja, god jul!
Etiopien alltså.
Ja, det här var också sjukt nog det godaste jag ätit hittills. Helt otrolig gryte. Mm. Och det här att jag hade alla ingredienser hemma förutom den här bockhornsklyven då, som man kanske inte alltid tar.
Nej, just det,
men det är inte en tillgänglig gryte med de grejerna man har i ett svenskt kök.
Otroligt, vad långt vi har kommit ändå att vi kan närma oss det. Men jag tror, när jag bodde i Vasastan i Stockholm förut så kom det någon etiopisk, det var lite så här etiopisk hype. Det kom en eller två etiopiska restauranger som var ganska omskrivna, minns jag. Nu vet jag inte om de finns kvar, men det var en liten hype ett tag kring etiopiska köpet.
Var inte det eritreanskt?
Vad sa du?
Den här restaurangen nere i tunnelbanan, det var eritrean. Du har blandat ihop Etiopien och Eritrea igen.
Det här är nog, jag ber om ursäkt. Då har jag ingen relation till etiopiska. Det här var ju...
Men till eritreanska?
Ja, jag var inte där heller.
Fast jag tror den är på sidan.
Men jag hörde talat om det. Och jag tänkte...
Du läste om det i Dagens Nyheters
krogkommission. Ja, det sa jag. Och sen sa jag till min mamma, dit borde vi gå.
Ja
och sen gick vi aldrig dit.
Men, men är man trött...
Och sen gick det till teatergrillen ändå.
Ja, men är man trött på indiskt, då kan man gå över till etiopiskt.
Ja, det kommer inte hända. Men absolut, det är en bra tanke. Jag gillar tanken. Nu är det dags för det här.
Krimmorgon.
Krimmorgon varje torsdag så tittar du närmare på ett krimfall, John Wilander Lambrell. Och vad handlar det om idag?
Studentmorden i Idaho. Och det här fallet har ju, vi pratade ju om det här för ett par veckor sedan.
Nej, jag var borta va?
Ja, när du var borta ja.
Just det.
Ja men bra, för att nu är du med då. Då var det ganska, ja men det var liksom
I alla fall här i min kropp.
Du är här lika mycket som du var på den etiopiska restaurangen.
Jag är här i taket, ja.
Nej, men, men då visste vi inte så mycket detaljer och sådär. Vi pratade, det fanns inte så mycket att ta på då. Den här veckan är det ju faktiskt en månad sedan det här skedde. Och det är en märklig grej alltså, för att det här fallet har ju totalt tagit över alla då så kallade web-sleuths liv.
Ja.
Alltså då nätprivat utredare, eller vad fan ska man kalla dem på svenska.
Fult ord för er ändå. Ni borde kräva ett bättre namn.
Vadå?
Sleuth.
Ja, men jag kallar inte mig själv en web-sleuth, utan de här web-sleuthsen, de sitter ju liksom någonstans och bara
Vad är du då?
Nej, men jag är ju mer liksom alltså utredare.
Men man behöver ingen utbildning för att bli utredare. Kan man bara själv. Det är som när man är barn och köper en sån sheriffstjärna.
Okej, okay, men kolla på dem som har de här poliserna som har fått utbildning. Vad fan de håller på
med.
Det
är sant. Det är sant. Att, vet du vad det låter som? Det är ju det jag alltid tänker när du säger det. Det låter ju som alltså sengångare på engelska heter ju sleuth.
Sloth.
Ja, exakt. Ja, jo, men sloth. jag kallar väl mig privatspanare.
Nej, du är mer en web-sloth.
Men en nätsengångare.
Ja.
Vad fan betyder det?
Du är vaken väldigt få timmar på natten, ja. Och sen går du och lägger dig.
Ja, men det låter som att jag säger att det tar lång tid för mig att gå in på olika hemsidor. Alltså så här www. Skit i det nu. Mm. För nu har vi liksom lite mer av en bild i vad fan som hände i det här Idaho-morden. Och de här web-sleuthsen har ju tagit över det här. Och web-sleuthsens stora fall innan var ju Delphi. Det är liksom lite ironiskt här att när Delphi-fallet är på väg att liksom lösas, då dyker det här upp nästan, alltså i princip samma dag. Mm. Vilket är nästan lite otäckt. Och det här fallet är ju, som precis som Delphi, liknar ju knappt heller någonting annat. Alltså 4 college-studenter, 20-åringar, mördade i ett hus under natten med kniv. Och man har inte hittat gärningsmannen. Jag kan inte minnas en enda gång när 4 personer har mördats samtidigt med kniv på det här sättet, i samma hus.
Ja. Och sen 2 då kvinnor som har varit där men som inte har märkt något.
Ja, precis. 2 överlevande då som inte har attackerats. De har inte ens märkt det här. Det här huset är ju ganska litet också, man kan se bilder på det. Det är 3 våningar då, men det låter större än vad det är. Det är 3 våningar, 2 sover där nere, 2 sover i mitten och 2 sover högst upp. Och det är de som bor högst upp och på andra våningen som har mördats. Medan då de här 2 på ground floor har inte märkt någonting.
Ja, det är märkt.
Här är tidslinjen då, som vi nu har mer fastställd. Och det är då att alla de här 6 personerna är ute och de är ute och festar liksom, på olika håll. Mm. Vi har ju då 2 kvinnor som är vid den här pastavagnen. De festar inte vid pastavagnen utan har varit ute och festat. Och sen så, som man gör, så går man och vill äta då mat efteråt och gick de till den här pastavagnen. Mm. 2 andra var på någon collegefest och sen ett par då som, ja men de har kuckelurat och ja, jag vet inte, varit lite i lägenheten. Alla kommer hem runt 2-tiden på natten då. En av de här personerna ringer sin ex-pojkvän flera gånger fram till typ 3-tiden. En av de här som blir mördad då. Så man har kunnat fastställa att mordet måste ha skett någon gång 3 på natten, på lördagnatten då.
När alla verkligen var hemma.
När alla verkligen var hemma, precis. Och efter då hon har pratat med sin pojkvän uppenbarligen. Ex-pojkvän. Han är också avförd från utredningen. Och sen dröjer det då till 11.58 dagen därpå. Tills de får ett 911-samtal. Mm. Och det som händer då, det är alltså att de här 2 överlevande går upp, enligt deras egen utsaga då. De går upp på andra våningen och undrar liksom, varför vaknar inte en av de här killarna? Och de säger att han verkar medvetslös. Ringer då några kompisar. Va? Och säger så här, kan ni komma över? Vi kan inte väcka då Ethan. Märkligt kanske kan tycka att då de här kompisarna kommer över, kolla på det här och sen ringer de 911 när de har kommit dit.
Ja, det är klart.
Alltså, jag ville liksom inte riktigt säga det först, men min magreaktion var ju det här att de här 2 personerna, what the fuck, liksom, alltså, borde vara högst upp på misstänkta listan. Och att polisen sa då, vi tror inte att de är misstänkta, fuck, det betyder ingenting. Speciellt inte efter polisens jävla fuck up i Delphi.
Fast tänk fortfarande på typ Amanda Knox, Foxy Noxy. Och hon var ju inte delaktig i det här, men hon var ju också typ närvarande, inte när det hände, men...
Nej, det var hon ju inte därefter. Då. Hon, ja, jo, absolut. Men sen fanns det ju massa bevis. Men var inte
alla knivmördare då?
Jo, alla var knivmördare. Men jag måste bara säga då att jag tycker ändå att den här förklaringen låter plausibel. Jag tror inte på att det är de här 2. De är också 2 20-åriga tjejer som skulle då begått det här mordet. Nej. Alltså, då, jag tycker att man kan skriva av dem. Jag tycker att den här historien håller.
Mm.
Framförallt då, för att det som också har kommit ut är att en av de här kvinnorna, Kaylee Gonsalves, hon har ju då erhållit fler skador på kroppen än vad de andra 3 har. Det ser ut liksom som att mördaren har gett sig på henne extra mycket.
Mm.
Och det tror jag tyder på någonting, att hon var det tilltänkta offret. För jag menar, jag tror att det här är en sadistisk psykopat, en man som vill mörda den här Kaylee Gonsalves, bara på att se liksom själva nedslaget. Vad vet man om det här? Jag tycker det tyder på att det är en sadistisk man som är ute efter Kaylee Gonsalves. Men det är ju många frågetecken alltså. Hur fan har han kunnat gjort det här utan att någon har vaknat? Mm. Ingen har ju vaknat. Inte ens de andra offren kan ju ha vaknat. Alla låg i sina sängar.
Och hur kom han in då?
Hur kom han in då? Visst, det dörren kan ha varit öppen. Men också, hur har han tänkt att det här ska gå till? Han ska då mörda. Han måste ju veta att vilka som bor där. Jag tror också att han har varit här tidigare. Det går inte att förklara på något annat sätt då.
Eftersom han skiter dem längst upp också.
Nej, han skiter ju inte längst dem längst ner. Längst ner, vilket längst är ju liksom de svåraste att skita i. Ja. De sover ju längst ner.
Gick han förbi dem och upp för trappan?
Ja,
men jag undrar, är inte alkoholen en nyckel till det där? För att man kan ju vara ett svårväckt när man har dricka. Och ja, det är ungdomar och det var helg.
Jag vet, men jag tror att det här paret då, det är två tjejkompisar som var ute vid pastavagnen, och sen är det ett par då som tror jag hade haft en lugnare kväll, som par ofta har. Vissa par i alla fall.
Ja.
Så jag undrar hur mycket de hade druckit egentligen. Det är väldigt märkligt allting. Men sen så har vi några grejer då som har dykt upp.
Det är men då kanske de vaknade och kom på gärningsmannen och sen blev mördade och inte han. Och så vaknade inte de andra, för de var antingen döda eller var så fulla så att de var utslagna.
Ja, kanske. Men också om du blir attackerad med en kniv, då vaknar du ju.
Ja, alltså...
Du dör ju inte. Om någon hugger en kniv i ditt bröst, då dör ju inte du.
Jag har aldrig varit med om det faktiskt. Nej, jag kan inte svara på det.
Det märks, kan jag säga.
Det märks att du inte vet vad du snackar om.
Ja, men då...
Ta knivhuggna killar som är John.
Jo, fast i den chocken är det verkligen så tydligt. Precis som man tittar på våldtäktsoffer och sådär. De flesta säger ju inte ett jävla ljud.
Okej, men vad har vi...
total chock bara.
Vad har vi att gå på? Det här är ju en video som har spridits nu utanför den här pastavagnen. Och det är nicken.
Nicken?
Nicken.
Mellan? Mellan.
Nej, inte mellan pastavagnen.
Nej.
Utan de två kvinnorna, de två tjejerna.
Okay.
Det är dålig översättning. Jag skulle väl snarare säga the nod.
Mm.
The nod. Som många har lagt märke till då. Jag vill att ni tittar på det nu. Mm. Vad tycker ni att det här säger? Vad gör de här? Det här är alltså övervakningskameran utanför pastavagnen. De två tjejerna står och ska beställa. En av tjejerna liksom nickar till den andra någonting.
De är ju skitfulla.
Jag vet, men vad är det hon vill med den här nicken?
Ja.
Men... Kolla på nicken.
Ja.
Vad betyder den? Betyder den, där är en snygg kille, där är någon som vi vill träffa med, där är någon som är alltså många ser det här som att här är en person som är lite obehaglig.
Mm.
Vet du vad jag tänker när jag ser den här? Vi kan lägga upp den här på vår Instagram så kan man se. Jag ser det som att, så här, inte det här den här killen som vår kompis hånglade med? Typ, alltså förstår du vad jag menar? Typ, är inte det här han?
Ja, så ser det ut som att de gör, kolla här bakom
oss. Och många står, även i den här tweeten så står det så här, att det är en kille som har luvtröja då, making her uncomfortable. Jag tycker inte de ser uncomfortable ut alls. Klara, det här är frågan riktas ju mer till det. Det är två tjejer som talar då ett språk som vi killar inte förstår.
Jag måste då säga det här, för att vi har ju inget ljud på dem överhuvudtaget. Utan det är bara att med kroppsspråk så kan det här betyda vad fan som helst. Men det man ser är att de är skitfulla. De verkar inte vara så besvärade. Och det talar också för att de skulle vara däckade när de kom hem och inte märker någonting. För jag vill återkomma till det här med om man blir knivhuggen, vad man gör. Tänk på Johanna Möllers mamma. Hon skrek inte. Hon var jättechockad och gick upp och satte sig i vardagsrummet och tog upp telefonen och försökte ringa polisen. Hon skrek ingenting.
Okej,
hon blev knivhuggen. Jag tror att... Och det här är väl på den här, det här klippet som vi får se här nu. De, Eva levde väl?
Nej.
Nej, de dog. Mm. Okej.
Annars hade man
så de kan ha sett gärningsmannen då?
Ja, och det är de har blivit... Nej, alltså det här är utanför pastavagnen.
Precis, ja, men då kan någon ha följt efter dem.
Ja, det är ju flera teori då. Att de tycker att den här personen är obehaglig. Och därför tar de en bild av honom och nickar på det här sättet till varandra. Typ, kolla den där killen.
Ja.
Jag ser inte det alls riktigt. Utan jag ser det mer som att så här, känner vi inte igen den här killen? Någonting. Sen tror jag inte heller, det verkar ju också konstigt, skulle man inte ha kunnat identifiera honom. Verkar märkligt. Skitsamma. Det där är liksom det enda som finns då. Men det som är så sjukt med det här, det är att det har gått en månad. Och jag menar, fall där det går en månad efter mordet är ju chanserna för att klara upp det sjunker ju liksom som en sten.
Mm.
Det är väl också någonting som får mig lite mer positivt inställd till det här. Det är ju att det finns ju en jävla massa övervakningskameror i dagens samhälle. De är inte ute i skogen, de är i stan liksom. De är på ett campus. Det måste ju finnas film på mördaren. Alltså det måste finnas det. Men då kan man ju fråga sig också, om det nu finns det, varför har de inte hittat den? Jag tänker, det här får ju bli en följetong då, för det här mordet liknar ingenting annat. Alla privatspanare online liksom lever ju med det här fallet nu. Och framförallt så sprids det oerhört mycket konstiga rykten. Det jag är orolig för då, det är att Kaylee Gonsalves, ett av mordoffren, hennes pappa har gått ut nu och varit väldigt kritisk mot polisen, på polisens kontakt med de anhöriga. Och det där är alltid ett varningstecken.
Mm-hmm. För att polisen då blir liksom...
Nej, men så fort anhöriga börjar säga så här, nu håller polisen på och krånglar, mm, då ska man lyssna. Mm. För att anhöriga har nästan alltid rätt i sådana här. Om du frågar en anhörig i ett olöst fall, vilken teori de tror på, vem mördade din anhörig, då har de nästan alltid rätt.
Mm.
Det är oroväckande att hennes pappa är ute och säger att polisen vet inte vad de håller på med.
Vi rundar väl av morgonens sändning där. Det är 9 dagar till jul. Jag måste köpa lite julklapp, jag har inte gjort det än. Ska vi återkomma till det där? Nu när jag tänker på det så drog jag faktiskt skämtet mycket, mycket bättre än Volodymyr Zelensky gjorde det. Jag hade en helt annan
leverans.
Ja, hur fan vet du det? Du kan ju inte ukrainska.
Nej, men jag såg på honom. Jag såg att Letterman också fick anstränga sig. Jag la in lite mer. Jag förstärkte skämtet, gjorde det lite bättre. Men han har många andra kvaliteter som jag inte har. Han är mycket mer hjältemodig och sådär. Men just när det kommer till...
Du tyckte han var lite trött?
Ja.
I leveransen.
Ja,
ja.
Alltså, som att det var någonting annat han hade att
tänka på.
Ja, jag har han säkert. Jag är säkert så. Men jag bara säger att just om man jämför bara det så tyckte jag att jag var lite bättre. Sen har han andra starka sidor såklart. Vi hörs imorgon. Ta hand om er själva och varandra. Hej, hej.
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 Jag tyckte skämt var kul.
Men vad fan.
Podplay. En del av...